Herr Erlander, anta att ni träffar ett ungt par som blir område. Jag förmodar att det händer också i verkligheten. Och de vill gifta sig, men de har ingen bostad. Och de är heller inte rika. Vilket råd ger ni dem då?
Ja, de får ju ställa sig i bostadskön givetvis.
Hej och välkomna till ett nytt avsnitt av Bostad 2030s podcast. Jag heter Per Lindberg och är projektledare för Bostad 2030 som är en oberoende bostadspolitisk tankesmedja som är finansierad av Hyresgästföreningen. Delegation Bostad 2030 lämnade sitt slutbetänkande för drygt ett år sedan, men Bostad 2030 kommer finnas kvar och fortsätta att ta fram nya idéer och ny forskning kring hur bostadspolitiken bör utformas för att klara av att lösa bostadsbristen i Sverige fram till 2030. Det här avsnittet som vi kommer att höra nu är en live-inspelning från ett seminarium om Berlin som vi hade den 4 december. Som vi anordnade med anledning av den dramatiska utvecklingen på hyresmarknaden som vi sett där under året. Rubriken på seminariet är Berlin, staden som drog i nödbromsen. Och det handlar om det beslut som den lokala regeringen i Berlin tog tidigare i år om att frysa alla hyror och helt enkelt förbjuda hyreshöjningar i 5 år framöver. Beslutet har varit väldigt kontroversiellt och kritiseras att det kommer stoppa alla investeringar i bostäder framöver. Frågan är dock om det här verkligen ska tolkas som berlinarnas lösning på problemet med skenande hyresnivåer. Det verkar snarare vara en stridsåtgärd, ett första slag i en mer långdragen strid om stadens hyresmarknad. Seminariets huvudtalare heter Håkan Forsell som är professor i urbanhistoria vid Stockholms universitet och universitetet i Humboldt i Berlin, där han också är delvis bosatt. Han är också en av de forskare som jag har intervjuat till ett reportage som har samma namn som seminariet. Reportaget berättar historien som ledde fram till beslutet om frysta hyror från murens fall till idag. Och det finns att ladda ner på vår hemsida bostad2030.se. Jag måste börja med att be om ursäkt för ljudet för en av talarna, nämligen mig själv. Lyckligtvis är det bara jag som har det här dåliga ljudet och jag pratar lyckligtvis allra minst. Så om ni bara klarar igenom min introduktion så blir ljudet mycket bättre sen. Med det sagt så har det nu blivit dags att dra igång seminariet om Berlin, staden som drog i nödbromsen. Ja, hejsan och välkomna till det här seminariet som handlar om Berlin. Som vi har valt att döpa till Berlin, staden som drog i nödbromsen. Och ni har alla fått förhoppningsvis en rapport eller ett reportage som jag har skrivit om Berlin på samma tema. Som är en genomgång av Berlins bostadspolitik och utvecklingen på hyresmarknaden. Från murens fall till idag, där jag har intervjuat bostadsforskare och experter på Berlin, bland annat vår huvudtalare Håkan Forsell här. Så att, det här reportaget går i, liksom, i huvuddrag, följer ungefär Håkans berättelse skulle jag tro. Nu har vi inte synkat, men det är ungefär liksom, vad som kommer att berättas här idag. Jag heter Per Lindberg och är projektledare för Bostad 2030. Och det här är ett seminarium som lite spelar an på debatten om marknadshyror som har varit den senaste tiden. Och situationen i Berlin är ju verkligen ett exempel på när marknadshyrorna har gått för långt enligt de boende. Så att de har sagt ifrån lagstiftningsvägen och satt stopp för hyreshöjningar. Och, så det är väl en indikation på vad som kan hända om man inför mer marknadsanpassade hyror. Och det är därför som vi har valt att adressera det här ämnet. Jag skulle vilja också tacka Friedrich Ebert stiftung. Ja, jag kan inte tyska.
Det var jättebra.
Var det bra? Tack. Ja, det är ett representant. För all hjälp med att förmedla olika tyska kontakter. Vi kommer göra så att från början så talar Håkan Forsell som är urbanhistoriker vid Stockholms universitet och delvis boende i Berlin och kanske till och med nyligen hemkommer från Berlin.
Från Hamburg.
Från Hamburg, ja. Som kommer dra den liksom allmänna historien och sen kommer jag berätta lite slutsatser från reportaget och föra in diskussionen lite grann på vad det har för relevans för Sverige och vad vi kan lära av det tyska exemplet och
vart Tyskland kanske är på väg utifrån ett svenskt perspektiv. Och sen kommer Sandro Scocco som utredningschef på Bostad 2030 att berätta lite grann utifrån ett policyperspektiv om vad som, hur man ska tolka problemen på den tyska bostadsmarknaden och vad som är liksom rätt metod för att undvika att hamna där. Och sen så förhoppningsvis har vi ganska mycket tid till frågor. Jag antar att det är många som har en del. Så vi drar igång på en gång. Och välkommen upp Håkan Forsell. Vill du ha backup?
Ja, det kan stå. Jag har ingen PowerPoint eller något sånt. Jag tänkte jag bara pratar. Och jag utgår ifrån att ni kanske också vet lite grann hur Berlin ser ut och kanske också såg ut efter 1989 eller efter 1990 framförallt då den östtyska staten går under. Kanske lite om mig själv. Jag är alltså professor i historia vid Stockholms universitet, men just nu så inte bara bor jag utan jag har en gästprofessur i Berlin på Humboldt-universitetet. Så att, det är en treårig tjänst som finansieras av Riksbankens jubileumsfond. Så jag har den ungefär ett år till. Och jag är ju urbanhistoriker och jag skrev min avhandling om fastighetsutveckling och jämförde då Stockholm och Berlin vilken roll som privata fastighetsägare och deras intresseorganisationer hade på stadsplaneringen under industrialiseringen, alltså 1860-1920 ungefär. Så att det händer saker i Berlin och i Stockholm som gäller bostadssituationen och det gäller fastighetsinvesteringar och sådär är ju någonting som intresserar mig väldigt mycket, så att jag liksom har fått en ganska en inblick både i mycket i ett brett rumsligt perspektiv men också i en slags djup kronologiskt perspektiv på förändringar. Jag tycker inte om att göra samma sak hela tiden, så jag kommer att säga lite andra grejer än vad som står i den här rapporten som Per och jag kokade ihop lite grann tillsammans. Jag tänkte, det kan vara intressant kanske ifall ni inte känner till det, liksom hur utvecklingen egentligen gick till i Berlin efter 1990 när det gäller förnyelsen av stadsmiljön. Och framförallt då den väldigt dramatiska förnyelsen av stadsmiljön som skedde i de gamla östdelarna. Så jag tänkte dra lite kort, kanske 20 minuter ungefär, om det och sen komma fram till dagens situation. För det är viktigt att veta vissa aspekter som kan kännas obegripliga annars, tror jag. Och anledningen till att vi pratar om det här är ju naturligtvis då att i somras så bestämde sig den majoritet som finns i Berlin lokalt eller kommunalt, som är en röd-röd-grön koalition, Socialdemokraterna, Linke och Die Grüne, för att införa en så kallad Mietendeckel, det vill säga tak på hyrorna och frysa hyrorna i 5 år från 1 januari 2020. Väldigt radikalt åtgärd som man har fullständigt stöd för, majoritetsstöd för bland befolkningen i Berlin. Men det finns ju en hel del diskussioner om vad det här kommer att leda till. Och jag har inga klara svar, jag kommer ha lite reflektioner kring eventuellt plus och minus med det där. Men om man ska börja från början, alltså den när muren föll, så var ju halva staden Berlin var i ett väldigt oklart läge när det gällde ägandeförhållanden. Det saknades helt enkelt ägare för stora delar av av Östberlin. De tillhörde staten, de var exproprierade egendom sedan under världskrigets slut. Husen i de inre stadsdelarna, Prenzlauberg, Friedrichshain, även Lichtenberg, var i ett uselt skick. Hyrorna hade varit frysta sedan början av 50-talet. Bara 50% ungefär hade badrum, förlåt, 50% hade badrum och förlåt, bara 50% hade badrum eller toalett i Prenzlauberg och Friedrichshain 1990. Det här var gamla kvarter då som var stora områden som var, ska man säga, utanför den reguljära bostadssektorn. Dessutom hade det i den östtyska staten försvunnit en know-how hur man gör för att ta hand om gamla hus. Man kunde egentligen bara bygga nytt. Så att vilka som bodde i den här områden 1990, det var framförallt alternativa grupper, det var äldre, det var skottare, det var liksom grupper som på många sätt inte ville liksom synas riktigt grann i den östtyska statens liksom, var ju blickfånget. Under 1980-talet så hade man däremot i Västberlin när det gällde just fastighetspolitik utvecklat en slags rutin för offentlig finansiering förnyelse av stadsmiljöer som var slitna, framförallt i Kreuzberg. Det kom en speciell lag 1984 där man som skulle då ta hänsyn både till det fysiska bevarandet och det sociala bevarandet. Alltså att man inte skulle kasta ut människor när man sanerade fastigheter. Och den här modellen skapade en slags stigberoende även för vad som skulle hända efter 1990. Det vill säga stadsförnyelse och saneringsprogram innefattade alltid någon form av statlig kontroll av hyresnivåer. Så det här hyrestaket är verkligen inte en ny idé, utan den har uppkommit flera gånger efter 1990. 1993 så blev framförallt Prenzlauer Berg och Friedrichshain, två inre stadsdelarna i tidigare Östberlin, de blev saneringszoner. Faktiskt Europas största stadssaneringsområden som någonsin har existerat. Man fick direkt federalt stöd enligt en program som kallades för försiktig stadsomvandling. På tyska heter det Behutsame Stadterneuerung. Och vad det betyder, det här var alltså en västberlinsk modell egentligen som hade vuxit fram under 1980-talet som överfördes till Östberlin. Och också samma aktörer kom så småningom att bli drivande i att ta hand om de här nedgångna och skottade områdena, precis som man hade varit i Kreuzberg, fastighetsutvecklare. Så det här, alltså, det här behotsamma Stadterneuerung betyder att det skulle vara en förening av fysisk upprustning, social omsorg och planeringsomsorg. De skulle liksom gå hand i hand. Och centrala Berlin förklarades också av myndigheterna att det här kunde inte repareras bara med marknadsinsatser. Alltså enbart att marknaden kunde göra det. Utan det krävdes offentliga ekonomiska bidrag. Den försiktiga stadsomvandlingen skulle alltså modernisera den fysiska strukturen i stan, och den var finansierad med offentliga medel. Det målet var att fastighetsutvecklarna skulle ha en skyldighet att skydda den sociala miljön när de moderniserade den fysiska miljön. Det här skrevs alltså in i de offentliga kontrakten. Så 1995 så bodde fortfarande till exempel 65% av de gamla invånarna kvar i Östberlin. Fastighetsutvecklarna kunde bara få de statliga bidragen om de uppfyllde de sociala målen. Så de sociala målen gick först. Och sen skulle, liksom, fick man pengar för att modernisera. Fastighetsutvecklarna skulle renovera, men utan att hyrorna skulle höjas nämnvärt. Och det gick bara att få bidrag då om fastighetsutvecklarna satte ett hyrestak innan moderniseringen av de enskilda fastigheterna. Sen är det här att Berlin är ju fortfarande delvis en fattig stad, men var mycket fattigare på 90-talet och början av 2000-talet. Man har gått igenom en mängd olika former av katastrofscenarier, och en av dem började i mitten på 90-talet redan. 1996 förklarade staden Berlin var i fullständig ekonomisk kris. Man måste ställa in alla bidrag till saneringen och moderniseringen. Man istället för att hålla igång motorn i den här stadsförnyelseprocessen så introducerar man ett program för privatfinansiering och privatfinansiering av den här saneringen och stadsmiljön. Det vill säga, man kan få skatteavdrag, generösa skatteavdrag för byggkostnader upp till 50%, i vissa fall 70% av saneringskostnaderna. Det här gör att det väller in pengar från Västtyskland och hus får nya ägare. Även större byggföretag blir allt mer aktiva i den här processen. Samtidigt, eftersom vi nu har att göra med den här otroligt märkliga staden som har gått igenom så mycket, så understöddes den här processen av en så kallad restitutionsprocess. Det vill säga en målsättning att hitta och återupprätta de ursprungliga ägarna till hyreshusen i Berlin som har blivit exproprierade under 1930- och 40-talet. De här frånvarande ägarna skulle man då leta upp och erbjuda fastigheterna tillbaka till dem. Det här kunde leda till de mest komplicerade situationer. Att man hittade till exempel en gammal dam i Buenos Aires och sa till henne att nu är du ägare av två hyreshus i Friedrichshain som förvisso ser ut som två ruinhögar. Har du lust att flytta dit och bli hyresvärd för dem? Det var de flesta inte hade någon större lust med det. Utan vad som då uppkom redan efter bara några månader man hade kört den här restitutionsprocessen var en deal mellan staden och en del fastighetsbolag. Man hittade en ägare, man fick ett direkt anbud. Den här damen i Buenos Aires, är det din farfar, din far ägde det här huset. Ett anbud att ta över den, naturligtvis, alltså det är en egendom som man då får sig tillhanda. Samtidigt så fanns det ett litet protokoll med som sa så här, om det är så att du inte vill vara hyresvärd och fastighetsägare i Berlin så kan du titta igenom vilka av de här fastighetsutvecklarna du vill sälja din fastighet till. Så restitutionsprocessen var egentligen bara en sluss för att kanalisera en mängd olika fastigheter ut på marknaden igen som färdiga för att liksom ta som hand av fastighetsbranschen, saneringsbranschen. I genomsnitt behöll en ursprunglig ägare som fått tillbaka sin fastighet äganderätten endast i 10 månader. Så efter restitutionsprocessen så följde omedelbart en professionaliseringsprocess. Under den här tiden, i slutet på 90-talet igen nu, så kunde man också, om man bodde i centrala delar av gamla Östberlin, göra helt fantastiska deals som hyresgäst. Eftersom hyrestaket var en förutsättning för att fastighetsägaren skulle få börja renovera, så skrevs ibland väldigt långa kontrakt. Ibland kunde det vara 7, ibland upp till 10, ibland 20 år utan märkbara hyreshöjningar. Men det här berodde ganska mycket på hyresgästens egna individuella kunskaper om vad som fanns att vinna. Och inte sällan krävdes det också en viss juridisk kunskap. Vinnarna var aktiva hyresgäster som kände till hur en kapitalistisk fastighetsmarknad i det här läget fungerar. Och förlorarna var de som inte kände till det. Och det var ganska tydligt, förlorarna blev de som var uppväxta i ett kommunistiskt land som inte hade den kunskapen och som framförallt inte hade några sparkapital. För det tillhörde ju inte liksom den ekonomiska kulturen. Så det här var också ett sätt som det här gjorde också att hyresgästerna om hyresgästgrupperingarna blev väldigt annorlunda 90-talet. Det blev en enormt snabb omsättning där många av de gamla invånarna flyttade ut helt enkelt. De här hyreskontrollerna gällde dock inte för nya kontrakt. De gällde bara för gamla kontrakt. Så därför kunde man också teckna nya kontrakt till mycket högre nivåer. Men så frågar man så här, men ändå, varför, det här är ju dålig deal känns det som, varför stack inte investerarna iväg? Jag menar, hyrestaket sattes 1997 till 6 euro kvadratmeter år. Det är ett väldigt lågt pris, om man säger så, för den hyran även då. Och sen då 7 eller 10 år på ett kontrakt där man alltså inte får höja hyran. Men svaret är ganska enkelt, det är för att förbundsstaten Tyskland betalade mellanskillnaden, helt enkelt. Med bidrag till fastighetsägarna som renoverade. Och det här systemet med skatteavdrag, det var också attraktiva sparformer för en västtysk medelklass. Så den västtyska medelklassen blev en ny aktör på den här marknaden. Som sagt, östtyska kanske också ville investera i sina fastigheter, men de kunde inte för de hade helt enkelt inga besparingar och ingen kreditvärdighet. Exakt år 2000 så tar skatteavdragspolitiken slut. Och staden Berlin är i bankrutt igen. Men det visade sig att privata investerare var ganska villiga att fortsätta investera i fastigheter i Berlin även utan offentliga subventioner och bidrag. Hyrestaket förklaras också olagligt i en federal domstol år 2001 och därefter så började hyrorna stiga ganska ordentligt. Det fanns inte heller några incitament för fastighetsägarna att skriva långa kontrakt utan snarare så korta som möjligt när man märkte att marknaden liksom bar sig själv. Under den här perioden så satte också en, på svenska skulle man säga, en bostadsrättsomvandlingsprocess igång. Men eftersom det inte finns bostadsrätter utom det är bara vi som har det ungefär, så är det, man säger att det är en äganderättsomvandling. Alltså att man omvandlar hyresrätter till ägandelägenheter istället. 2021 så bodde bara 22% av de gamla invånarna i Prenzlauberg Friedrichshain kvar. Efter 2005 så det är den här processen över och då ser man efter vad som finns för luckor i centrala Berlin. Och då börjar nybyggen som är infill, townhouses som bara byggs som ägandelägenheter skulle man säga. Staden har alltså permanent dålig ekonomi och säljer ut mark till privata fastighetsinvesterare, byggherrar till ganska låga priser. Samtidigt som man vill hålla en image att man är liksom naturligtvis aktiv i sin byggpolitik så bekostar man också samtidigt offentliga arkitekturtävlingar för projekt som så småningom blir väldigt privata. Så det här är lite kort bara den här väldigt märkliga utvecklingen som den här staden har gått igenom. Man kan säga så här att utvecklingen inte var, det var inte ett resultat ska man säga, av osynliga marknadskrafter utan det här är ett resultat av olika kraftigt svängande politiska beslut. Beslut som skapar aktörer på marknaden. Det är inte så att aktörerna finns där ute och väntar på sin chans utan varje politiskt beslut liksom skapar deras incitament för att agera på olika sätt. I Västberlin såg det lite annorlunda ut, det var en annan historia. Det fanns många fler mindre privata ägare av hyresfastigheter som också har gjort att de stadsmiljöerna varierar mycket mer idag. De är mer blandade. De gamla östområdena har blivit väldigt homogena, både när det gäller liksom underhåll och befolkning. Men utförsäljning och fastighetsspekulation har dock drivit bort svagare hushåll ganska mycket och boenden ifrån även stadsdelar i gamla väst. Och den här myten däcker ska man säga, den är ju till framförallt till för att stoppa de stora fastighetsbolagen från att vad man uppfattar som spekulera utan gränser. I Berlin så riktar man sig framför allt mot ett företag som heter Deutsche Wohnen. Deutsche Wohnen, men även internationella fastighetsbolag som köper upp hyresfastigheter i Berlin. Nu är många svenska bolag också aktiva. Akelius till exempel har en ordentlig stock med fastigheter. Många danska fastighetsbolag har gjort Berlin till ett stort affärsområde för fastighetsinvestering och fastighetsutveckling. Och liksom i andra städer i Europa just nu och i Sverige så siktar de här internationella fastighetsbolagen in sig på det sociala boendet sedan en tid tillbaka. Alltså mot socialvåningen, mot allmännyttan till exempel. Man köper upp de typerna av fastigheter eller lägenheter av fattiga kommuner eller kommuner som av ideologiska skäl inte vill äga och förvalta sociala boenden. De är ju undervärderade, anses det internationellt. Och kapitalet vill ju få en avsättning. Och det som ledde fram till den förra fastighetskrisen 2008 var ju en spekulation i derivat, alltså en form av skuldpapper. Det är inte de här bolagen alls intresserade av. Det är huvudsakligen fast egendom som nu eftersöks därför att liksom kapitalet måste ha någonting att hålla i sig i för att kunna agera. Deutsche Wohnen tjänar idag cirka 1,8 miljarder euro i hyresintäkter per år från fastigheter som tidigare tillhörde staden Berlin. För i början av 2000-talet, på grund av de här ständiga kriserna i den offentliga ekonomin, så sålde Berlins stad ut hälften av sina hyreslägenheter, alltså de här socialhyreslägenheterna. Nästan 200 000 hyreslägenheter på grund av ekonomisk misshushållning och spekulativa affärer. Man sålde dem sanslöst billigt. Deutsche Wohnen har nu snappat åt sig 110 000 av de här lägenheterna. Och därav så uppkom de här kraven när hyrespriserna steg. Så uppkom de här folkliga kraven på först expropriation. Alltså att staden helt enkelt ska ta tillbaka de här lägenheterna. Att det inte är i det allmännas intresse att de också befinner sig i allmän ägo och inte hos en... Hos ett spekulerande, tänker man då, fastighetsbolag. Det finns även försök att ha köpt tillbaka lägenheterna. Det har ju kostat så vansinnigt mycket pengar att göra det. Så det försöker man ju då att inte göra så mycket. Men man har redan försökt att köpa tillbaka det. Men också en majoritet av befolkningen som sagt vill att man ska expropriera större delen av det här företagets tidigare socialvåningen som fanns att tillgå för människor som inte hade större intäkter. Men det skulle, har man räknat ut, om det skulle vara liksom, man skulle köpa tillbaka hela den stocken som Deutsche Wohnen har, så skulle det kosta staden Berlin 36 miljarder euro att göra det. Och det är pengar man inte har. En annan sak som kan vara viktig att notera, det är ju att Berlin trodde faktiskt, ungefär fram till 2011, att man var en krympande stad. Eller att man var en stad som inte liksom... Ja, det var lite sådär, det hände, vi kan ha det så här. Det verkar som att det kommer in en del, men en del flyttar ut. Det var en fullständig missuppfattning. Det här är också det som låg tillbaka bakom att man röstade. Man hade ju folkomröstning till exempel att bygga bostäder på gamla tempel och flygplatsen. Det sades nej till det. Man ville ha det som rekreationsområde. Nu har det höjts röster om att man ska göra om den där folkomröstningen. För det är ganska många som har förstått att man behöver fler bostäder. Och det kanske hade varit en bra plats att bygga en del av dem på. Men under de fyra åren mellan 2012, alltså bara året efter man uppfattade det som att man ändå var en slags krympande stad. Mellan 2012 och 2015 så ökade antalet invånare i Berlin med nästan 200 000 personer. Och den tendensen har bara fortsatt eftersom staden ungefär då blev så att säga, etablerad som en internationell stad för en internationell kulturelit, för startups med behov av kulturell cred. Kulturen är ju liksom en drivande hård faktor, en hårdvara i Berlin. Men sen ett tag också så är det hubs för till exempel Amazon och Google har nya kontor. Tesla ska bygga ett nytt teknikcenter. Musk säger att han är beundrad av tysk teknisk know-how så han vill gärna vara i Berlin. Och Berlins stad har också samtidigt som man håller på inför de här hyrestaken lanserat konceptet Medicine Metropolis. Det vill säga att Berlin ska ha stora satsningar på biovetenskap och medicin. Hur det här ska rimma med att man också har ett hyrestak, det vet inte jag. För att det är uppenbarligen så att man kommer att få helt enkelt högre inkomster till stan eftersom man har de här internationella satsningarna. Och någonstans är det ju det som ligger i botten på hela den här väldigt kampaktiga, revolutionära liksom, utvecklingen. Det är att missmatchen mellan vad människor som har bott i Berlin tjänar och vad nu man är beredd att betala för att bo i Berlin om man kommer och jobbar för ett internationellt företag till exempel, eller satsar eller vill ha ett företag som försöker att satsa och vill känner ett behov av att vara i Berlin, är gigantiskt hög. Jag menar, det är enormt mycket. Det är en enorm skillnad mellan inkomster och utgifter för boenden helt enkelt. Så det här har setts då som ett införandet av Mietendeckel har setts som ett sätt att dra i nödbromsen, precis som det står där. Det är just det ordet man har använt. Ge hyresgästerna en break för att det sociala problemet håller på att eskalera. Antalet hemlösa växer lavinartat skulle jag kunna säga. Och det finns en stor grupp av människor som känner sig allvarligt hotade av att liksom inte kunna stanna kvar i sina lägenheter. Jag tror att jag ska stanna där så kanske vi kan. Jag hoppas jag inte pratade för länge nu. Så jag har i alla fall gett en lite snabb bild av saker och ting. Men det finns ju mer i den där rapporten som Per och jag har pratat ihop och sånt.
Ja, tack så mycket. Ja, det som har hänt alltså är ju att staden Berlin har röstat fram om att det är ett hyrestak på 5 år, att frysa alla hyror. Och som ni ser på bilden är det syns inte riktigt, men det står Miete Alte där på 700 euro i månaden och sen den nya hyran på 1700 i månaden. Och det är kallhyror så att man får lägga på kanske 300 euro eller någonting.
Alltså, eller 30. Ja. Var det för storlek?
Men 20. Ja, något sånt där. Så att det är runt en fördubbling av hyran. Som är på tapeten i många fall. Och som Håkan berättar så är det alltså en om man ska försöka analysera det här vad som leder fram till konflikten, så är det en cocktail av de här olika faktorerna som har lett fram till det. Det är eftersatta underhållet sen murens fall och innan dess också. Och finansieringsmodellen, att man har haft incitament att renovera dyrt och renovera på ett sätt som inte de boende har råd med. Och också är det här internationella trycket som har skapat en efterfråga på bostäderna och en betalningsförmåga som inte de vanliga berörda kan matcha. Och hur det har skenat iväg ganska rejält med 25% sedan 2013. Och det har tvingat fram massiva protester från de boende i Berlin. Och här är då en bild från den senaste bostadsrapporten, den offentliga, officiella bostadsrapporten från 2018. Och då ser man att hyrorna här har dragit iväg betydligt mer än befolkningsökning och framförallt disponibelinkomsten i Berlin, som är generellt ganska låg. Och dessutom bostadsbeståndet här på 2,6% har inte heller hängt med. Så att den här liksom diskrepansen här är ju rätt stor. Det är liksom, de här underliggande faktorerna kan liksom inte riktigt förklara den här ökningen. Så det är det som är, det har liksom utvecklingen bland stadens invånare vad det gäller inkomst och det har inte gått hand i hand med hyresutvecklingen helt enkelt. Och jag frågar dig vad som kommer hända nu. Du pratar mycket om att det liksom är en stor osäkerhet här.
Ja. Ja, men det är det ju. Det är ju ganska uppenbart att det är ju ingen som riktigt vet vad som kommer hända. Och samtidigt så tror jag, eller det är nog skulle jag säga uttalat också, att det är så att många städer som är attraktiva, storstäder som är attraktiva nu, verkar liksom hitta sin egen väg i bostadsmarknaden mot en ohållbar situation. För att sammanfatta liksom en slags allmän utveckling i samtiden. Och Berlin har liksom den formen av självuppfattning att de säger så här, ja men om ingen annan vågar göra det här, alltså vi måste göra det. För det är det vi är. Vi är sådana som måste våga säga stopp. Vi måste våga experimentera. Vi måste liksom våga vara uppkäftiga. Och dessutom då har man ju den större delen av befolkningen med sig. Och man har de politiska partier som gärna vill se den här typen av utveckling. Så att det är många faktorer som liksom samverkar. Men jag tror inte de själva riktigt vet vad som ska hända. Men det är en så här att nu gör vi det här och sen så får vi se vad nästa steg blir. Nu har redan nästa steg i och för sig tagits, så det är också att man ska införa en prisdeckel på priset på mark, byggmark. Så att den inte heller ska få kosta mer än en viss summa. Så att man har följt upp det här redan, det hände bara för någon månad sedan, så har man följt upp det återigen liksom med att gå ännu djupare ner till liksom markpriserna och sådär. Men utfallet vet jag inte, och det är många som redan varnar för att naturligtvis det kommer inte byggas någonting. Det är liksom den vanligaste kritiken. Och faktiskt den starkaste kritiken som Berlins statsregering har fått, den kommer från Socialdemokraterna i Hamburg. Så att det är också en röd fight någonstans. Och det har ju lite grann, skulle jag säga, med de två städernas väldigt olika karaktär att göra också. Att liksom Hamburg är ju en handelsstad där Socialdemokraterna är ganska starka, eller väldigt starka förhållandevis. Och har också haft en mer, kan man säga, en mer liberal uppfattning kring ekonomiska frågor. Och utifrån den positionen då kritiserar framförallt sina egna partikamrater då i Berlin för att följa med kommunister och gröna liksom, i en väg som inte är... liksom inte är inför framtiden, eller banar väg gott för framtiden enligt dem i alla fall.
Ja, vi var ju i Hamburg tillsammans då, på Fredrik resa och på bostadspolitiska resa. Mm. Och det var väldigt så här att de socialdemokratiska företrädare där som sitter i stadshuset, som har majoriteten där, de liksom säger att vi har ju i alla fall inte så illa som i Berlin. Vi har liksom inte. De är väldigt stolta över sin socialpolitik och inom det tyska systemet med hyreslagstiftning så behöver det inte, det är inte liksom bara att det regleras från statens, från statligt håll med hyresmarknaden. Det är inte bara det som är problemet, utan att det är också för att det ska funka det systemet så krävs det en aktiv social bostadspolitik som Hamburg har varit mycket bättre på att förvalta. Mm. Framförallt kanske för att de har mer pengar.
Ja, att ha mer pengar är ju uppenbarligen inte helt fel i det här läget. Det är ju faktiskt en del saker som har skett på grund av att Berlin inte har haft tillräckligt med pengar. Problemet med den här mitdeckeln är ju att man, liksom, man skjuter med en väldigt stor kanon, tycker jag, för att komma åt... Alltså den träffar en del som blir olyckligt träffade. Den mindre fastighetsägare som... Liksom har haft kanske en hyresbusiness under en längre tid och försökt att följa de här olika regleringarna som redan finns. Den här hyresspegeln som inte, där man inte får höja hyrorna hur som helst. Och även de kooperativa hyresbolagen eller fastighetsbolagen blir ju också drabbade. Som egentligen bara ska arbeta för sina egna medlemmars väl. Liksom bli träffade av den här taket som har satts väldigt lågt. Så man inte kan... Helt enkelt, de menar ju också att man inte då kan bära sina egna kostnader till slut. Och det är ju olyckligt med tanke på att om man verkligen ville komma åt var ju som sagt de som man uppfattar har spekulerat framförallt på liksom den sociala bostadspolitikens område. Men det är många andra som blir träffade också.
Precis. Och, men som en av de som intervjuade i reportaget, Mattias Bern, han menar ju det att just som du säger, att det är liksom... Äntligen har vi politiker som är modiga nog att göra det. Han är ganska aktivistisk, så att han verkar gilla det här. Men det, han ser också som att vi får se vad som händer. Nu är det första gången som det sker någonting som äter upp liksom, de här bostadsbolagens vinster. De har haft jättegoda tider länge nu. Men nu har liksom politiken satt ner foten och nu har liksom någonting stört i deras verksamhet. Så nu får vi se vad som händer. Och att det luktar ju lite mer som en stridsåtgärd snarare än en lösning. Ungefär som att de går ut i strejk. Och det där blir ju liksom en... Det är liksom snarare politiken som har gett de politiska ramarna, som har gett hyresgästerna, de starka gräsrotsrörelsen i Berlin, bostadsaktivisterna, möjlighet att vidta den här stridsåtgärden. Så att nu får vi se liksom, det här skulle jag då brygga över till att välkomna upp Sandro Scocco på den här frågan att nu har vi en situation där vi har en stark hyresgästpart i de här väldigt aktiva bostadspolitiska organisationerna i Berlin som har drivit fram en lagstiftning som är en slags stridsåtgärd. Och är inte det här liksom en grogrund för förhandling egentligen?
Jo, alltså det, man kanske ska förklara varför vi var intresserade av Berlin. Och oftast när man gör den här typen av seminarier och rapporter så brukar det oftast handla om att jag gillar det där systemet och det går i min riktning och då väljer jag det. Så där, det har gjorts Wien-rapporter och det har gjorts andra rapporter och så vidare. Det här handlar inte om det. Det här ser vi snarare som en fråga och där Berlin då är i centrum av denna som visar hur fantastiskt komplex bostadsmarknaden är. Att det är liksom alla som tror att det finns enkla lösningar tycker jag efter man har studerat Berlin kan ja, tänka om skulle jag föreslå. Därför att här visar ju sig hur otroligt betydelsefull historien är. Alltså att man ärver ett bestånd som inte är så att säga renoverat tillräckligt. Det behövs göra stora investeringar. Det visar vilken betydelse vet du, det offentliga har både på ett bra och dåligt sätt. Hur viktiga de här insatserna det offentliga gör. Och jag tycker kanske den absolut viktigaste slutsatsen av Berlins exempel är bostadsmarknaden eller bostaden är inte en vara som vilken som helst. Alltså man kan inte tänka mikrovågsugnar. Att jag kommer ihåg det var länge sedan nu, men Assa Lindbeck och jag, en välkänd svensk nationalekonom, stod och bråkade lite om bostadspolitiken. Och då gick han upp och så fanns det en whiteboard och så ritade han bara en utbuds- och efterfrågekurva och så sa han att sätter man ett tak här, då blir det en jättebrist och jätteproblem. Och låter vi bara utbud och efterfråga styra så kommer alla problem i världen lösa sig. Den hållningen tror jag helt enkelt Berlin visar med ett otroligt tydligt exempel att så funkar inte bostadsmarknaden. Därför när det som händer i Berlin, som vi har sett här väldigt tydligt, det vill säga att på grund av olika både politiska och marknadsmässiga och andra missgrepp leder till att du får en otroligt kraftig höjning av hyrorna, ja, då säger folk stopp. Då säger folk att nej, det här går vi inte med på. Och politiker är naturligtvis relativt känsliga för om en hel stad säger att det här är inte okej. Va? Och då får jag vad jag skulle säga faktiskt det är en panikåtgärd. Alltså, det här är när Bostad 2030 tar upp det här så kan jag då deklarera väldigt tydligt. Vi tror inte Mitteldeckel är en förebild. Det är tvärtom ett skräckexempel. Alltså, det här är en panikåtgärd politikerna gör därför det krävs av opinionen. Och då är det så, ja då är det inte mikrovågsugnar. Vi kommer aldrig se någon gå ut och protestera på det här sättet eller skapa den politiska mobiliseringen på grund av att priser på mikrovågsugnar stiger. Va? Utan här finns det helt uppenbart en, så att säga, en politisk aspekt som man måste ta hänsyn till. Och det tycker jag är väldigt spännande med Berlin. Ett, det här är inte en vara som alla andra. Två, alltså det finns ingen bostadsmarknad i hela världen där det offentliga och det privata inte har gifts ihop på ett eller annat sätt. Och att det är otroligt viktigt att reda ut de här relationerna och få dem att fungera långsiktigt. Den här typen av start-stopp, pengarna tog slut, oj nu gör vi någonting annat och så håller man på sådär. Löser tillfälliga problem utifrån rätt kamerala utgångspunkter. Det leder till en väldigt dysfunktionell bostadsmarknad. Och det är liksom det som är Berlin idag. Det är en dysfunktionell bostadsmarknad. Och nästa del tror jag är också det att man måste ta hänsyn till omvärldsförutsättningarna. Alltså, det går inte att komma in med en attityd och säga att ja, men nu är vi här, nu har vi det här beståndet. Utan varje bestånd, varje fastighet är unik. Det gör den här typen av stelbent reglering på en bostadsmarknad väldigt dysfunktionell. Va? Därför du måste ta hänsyn till, är det här ett hus med stora renoveringsbehov? Hur ska vi finansiera renoveringarna och så vidare? Personligen tycker jag att Berlin gjorde ju en hel del missgrepp, får man väl konstatera. När man, det hade väl kanske varit en mycket smartare lösning att till exempel då, utan att nu vara allt för djupt insatt i det, men kanske ta över det här beståndet istället för att lägga ut det när man gjorde den här återköpen så att säga. Istället för att direkt lägga ut dem och lägga in jättestora skattesubventioner på detta, så kanske man skulle ha tagit tillbaka det, renoverat upp det, och ville man sen inte långsiktigt äga det, så hade man kunnat pytsa ut beståndet. Lite som Sverige gjorde med Vasakronan, man satt med ett bestånd man inte ville ha. Det hade förmodligen lett till en betydligt billigare och mer välordnad process. Men sån här styrs oftast av rätt kortsiktiga budgetfrågor. Man hade väl helt enkelt kanske inte råd eller ambitionen att göra det. Och det här gör ju också att nästa omvärldsförutsättning handlar om helt enkelt nollräntor. Du var lite inne på det. Kapitalet vill ha någonting att hålla i idag. Alla är jätterädda för egentligen vad börsen är värderad. Och den finansiella sektorn är djupt oroad över att centralbankerna har pumpat ut så otroligt mycket pengar och att realräntorna i praktiken ligger på noll. Så det är helt enkelt TINA, som någon som brukar heta, there is no alternative. Det brukar oftast vara politiskt. Nu handlar det om ekonomi. There is no alternative till börsen. Därför att lägga pengar på räntor idag är liksom en förlustaffär i praktiken. Och då hamnar man i det här. Ja, vad ska vi köpa? Ja, vi köper mark. Vi köper fastigheter. Du ser skenade priser. Det är på gränsen till omöjligt att göra dåliga affärer. Ja, då blir det väldigt attraktivt på kort sikt att gå in på de här marknaderna. Därför man spekulerar i praktiken i värdestegring. Det här får i slutändan hyresgästerna plocka upp. Och här måste naturligtvis staten och det offentliga vara medvetna om att den här typen av kortsiktiga problem, allt ifrån nollräntor till annat, vi vill inte att det föds in i bostadsmarknaden. Därför det handlar om demografi och väldigt långsiktiga trender och att folk ska ha någonstans att bo. Så vi vill ha en stabil marknad. Vi vill inte ha en bubble och boost-marknad. Och det här, och här har ju tyvärr kanske inte det offentliga i Berlin tagit de allra klokaste besluten i alla lägen, om man uttrycker sig lite försiktigt. Och det har lett till att man till slut fick dra i nödbromsen, som jag tror är dåligt för egentligen för alla på lång sikt. Både affärsintressena och de boende. Va? Så det är väl de, tycker jag, spännande idéerna och slutsatserna. Och då kan man ju säga, vad är den här idén värd för Sverige? Jo, man bör ha ett förhandlingssystem som är baserat på objekt. Man ska inte ha förhandlingssystem, eller inte man ska inte ha reglering som säger att nu ska alla få det här. Jag vet att det förs diskussioner till exempel om att ska vi inte ha en skiljedomsnämnd som bara säger att kommer man inte överens om hyrorna så får man inkomstutvecklingen. Ja, det kan ju låta så där vettigt, bortsett från att man inte ska ha inkomstutveckling, man ska bara ha det realt skyddat egentligen. Men om man bortser från den teknikaliteten, att den nivån är för hög, så är det så här. Jo, men då skapar man just incitament att hur skapar företagen vinster i den här branschen? Att inte renovera. Ett sånt system, en fixed rate, där alltid det landar i att ni kommer få det här. Ja, då kommer du i praktiken premiera dåliga hyresvärdar. Och då står vi kanske 30 år senare med just det här problemet. Vi har ett jättestor del av beståndet som inte alls har renoverats och upprätthållt standarden på. Och så får man göra akutåtgärder. Så att det här med hur man riggar det här och hur man ska förstå det här, så tror jag att det handlar om att där har den svenska modellen en väldigt stor fördel, i och med att den ligger i praktiken på också objektnivå. Va? Att man kan ta hänsyn till de behov som finns i beståndet och ta med sig det i förhandlingarna och så vidare. Och det tror jag är någonting vi säkert ska vidareutveckla, men definitivt inte slänga ut barnet med badvattnet.
Mm. Men det där systemet som du pratar om, en skiljedomstol, det liknar mycket det som vi har i, som har hänt i Berlin, att så här, sköter ni inte fastighetsägare och sätter hyrorna på ett rimligt sätt, eller om hela marknaden inte funkar, då slår vi till och bromsar hyrorna i 5 år. Så blir det noll.
Ja, men det är det här som är problemet. Man kan ju tänka sig att skiljedomstolen har, och nu vet vi inte vad som kommer hända där, men skulle den ha en sån idé att Nej, kan inte parterna komma överens så blir det den här standardiserade uppgången. Mm. Då kommer ju parterna veta om det. Ligger den här standardiserade uppgången relativt högt, då kommer ju, beroende på vem det nu är som ligger den lågt, så kommer ju då hyresgästerna säga att vi går till skiljedom. Ligger den högt, då kommer ju fastighetsägarna säga att vi går till skiljedom, och så får alla sin tott. Och då får du just de här incitamentsproblemen. Så att hur man riggar det här, därför då måste, om man ska rigga det här på ett klokt sätt och inte skapa så bara nya problem längre ner på vägen, vilket jag tror den här typen av åtgärder gör, ja, då måste det systemet i sin tur vara flexibelt. Ett sånt skiljedomsvar måste kunna ta hänsyn till lönsamhetskriterier, till renoveringsbehov, till de boendes behov, till att undvika gentrification och så vidare. Och då kommer inte det här utfallet att bli så tydligt. Och då kommer man återigen kunna behålla kraften i förhandlingen i botten, så att säga. Så fort du gör den slutresultatet för tydligt, då kommer i praktiken förhandlingssystemet braka samman, tror jag. Och det här är ju en process vi står nu inför. Det här vet jag ju, diskuteras ju nu i Sverige, hur ett sånt här förfarande skulle se ut. Och då tror jag att flexibiliteten i relation till beståndet är otroligt viktigt.
Både en fråga till dig. Vad tror du, finns det någon möjlighet till förhandling här? Det finns ju två tydliga parter i alla fall. En stark hyresrättsorganisering.
Ja, alltså om jag nu ska hålla mig till Berlin, eller om jag ska, jag tror att jag gör det, så för det är intressant att lyssna på de här jämförelserna, för ibland känns det som att hur ska man kunna jämföra det här, men det kan man ju naturligtvis göra när det gäller liksom vissa vägval. Det är ju naturligtvis är det väldigt olika positioner man har, och jag skulle säga att den regering som nu sitter i Berlin, den här röd-röd-gröna regeringen, har liksom under en längre tid egentligen varit har varit mån om det alternativa Berlin. Alltså det här skottarna, klubbarna liksom, som man anser vara Berlins själ. Och som man tidigare tyckte att politiker överlag i Berlin har inte insett vilket värde det har, liksom, vilket självvärde det har för att skapa den här kulturella liksom, auran omkring staden som har gjort den attraktiv. Att det är det man måste bevara just det. Alltså, och då har det i förlängningen också lett till att man måste försöka att bevara de materiella förutsättningarna för att de människorna ska kunna leva kvar. Och sen är det ju, jag känner igen precis det som Sandro sa nu också, jag säger det så ofta, och jag har sagt också i Berlin-förhållanden sådär, att som akademiker eller som forskare så säger man sådär att ja, men bostadssektorn eller bostadsfrågan, den är så komplicerad. Den finns liksom, den finns överallt. Det är skattefrågor och det är planeringsfrågor och rubbet och sådär. Och till slut så fick jag faktiskt reaktionen från människor i Berlin att nej, bostadsfrågan är skitenkel. Kan jag bo kvar? Och det är liksom typ någonstans hela den diskussionen. Jag inser att det är så man kan titta på det naturligtvis också. Att det är, ur ett visst perspektiv är det kanske den enklaste och rakaste fråga som finns. Medan vi ser på det som en oerhört komplex fråga. Men den här formen av liksom, de har ju värmt upp sig med protester i stort sett under hela 90- och 2000-talet också. Och det är det här att det började egentligen med den stora liksom förbudsdiskussionen kring uthyrning av Airbnb-lägenheter, som då också inte är tillåtet på det sättet, utan man måste registrera sig väldigt komplicerat och de flesta drog sig ur. Och då minns jag att jag liksom gick genom, ja, det var vid Lausitzplatz i Kreuzberg, där hängde såna här lakan med slagord som var ganska roliga. Men det var det här sättet också snabbt mobilisera sig och bli synlig för någonting man protesterar. Det stod all that is solid melts into Airbnb. För att liksom anspela på Marx-citatet om hur kapitalismen fungerar. Eller det kunde till exempel stå in the shared economy no one will hear you work. Vilket jag tyckte också var sådär. De hittar ofta sådär, de är kreativa i sitt sätt att liksom protestera. De är kreativa i sitt sätt att få den här vinklingen av att ja, men vi som bor här då, liksom, det här är vår hemstad och liksom, vi måste också få ha någonting att säga till om när det gäller hur liksom, det här kraftfulla kapitalet väller in i staden. Och nu har de politiker som är villiga att liksom experimentera och sticka ut huvudet. Liksom. Det kan man ju tycka är unikt och kanske även lite beundransvärt. Men sen liksom, hur det utfallet kommer bli. Min gissning är att det kommer uppkomma en svart marknad. Helt enkelt. Att man håller sig till den här om mitt äckel i 5 år kommer att gälla. Då kommer man naturligtvis spela enligt reglerna. Men det finns många hyresvärdar och fastighetsägare som kommer att kräva en mellanskillnad för att egentligen få skriva det där kontraktet. Det är som uppgjort för en svart marknad. Och sen finns det här ett annat problem, och det är att man kanske skjuter problemen på framtiden. Det finns nämligen den här hyresspegeln som jag pratade om tidigare. Om det är så att man överger mittendeckel efter 5 år, då kommer hyresspegeln att automatiskt kicka in. Och den ska vara beräknad på andra kostnader i samhället och löneutveckling. Vilket betyder att du kanske bara har skjutit upp en hyreshöjning som sen kommer att kicka in på kanske 70-80% på en gång liksom efter 5 år. Och det där vet ingen om än. Utan det är liksom, det här är ju ett... Man är ute och liksom försöker hitta ett landskap. Eventuellt så finns det någon väg där. Men det är väldigt osäkert, som sagt. Vad som kommer hända.
Men jag tänker på hur det politiska landskapet ser ut rent partipolitiskt. Att, liksom, även i Berlin och i Sverige, i Stockholm, så finns det en enighet om att det finns ett problem. Men man är oenig om lösningen. Och det här verkar ju vara vänsterlösningen i Berlin. I Tyskland generellt är ju en kombination av hyreslagstiftning och socialbostäder, socialbostadspolitik. Och när den sociala bostadspolitiken faller så kommer man överväga mot starkare hyresreglering.
Fast de hör ju lite grann ihop, skulle jag säga. För om man frågar någon av de som har fattat det beslutet och liksom arkitekterna bakom det, hur ska det då komma nya bostäder? För det flyttar ju fortfarande folk, väldigt många människor in till Berlin, och det är bostadsbrist. Så är ju svaret expropriering av de tidigare socialvåningen. Alltså vi ska få tillbaka dem. Så att det är liksom inte primärt så att vi ska försöka bygga mer, utan det är en slags omorganisation av ett bestånd som man än tidigare hade större kontroll över.
Men hur ser den andra politiska sidan ut? Vad tycker de? De är överens om att någonting måste
göra. De är överens om att hyresgästerna sitter i ett svagt läge, naturligtvis. Och det gör de också. Men det var redan för 8 år sedan så kunde jag höra liksom goda vänner säga så här, att nu kommer jag kommer vara kvar i den här lägenheten hela mitt liv. Även om vi skulle behöva ett rum till, så det går inte att flytta. Jag har inte råd att flytta, för då blir hyran omförhandlad. Och då hamnar man just i de här priserna som du visade nu. Så att det är många som säger så här, bara sitt still. Jag rör mig inte, jag sitter still. Så att hyresmarknaden just nu är väldigt låst, skulle jag säga. Det är väldigt lite rörlighet. Samtidigt så har det införts under tidigare regeringar, så har det införts lättnader i bygglagstiftningen. Så om man nu åker till Berlin, så ser man ofta ganska nyuppförda hyresfastigheter. Oerhört nära spårområden, alltså S-bahnspåret eller järnvägsspåret och sådär. Där man också fått bygga ganska högt och tätt. Så att stadsbilden har förändrats lite grann, och det beror ju på en lättnad att man då har fått liksom utnyttja mark som tidigare inte har varit tillåten att bygga på. Man har fått överdäcka. Så det finns ju liksom, fram till 5 år sedan ungefär, så fanns det ju det har funnits en uppluckring av bygglagstiftningen. Men nu, i och med det här, så vet man ju liksom inte hur investeringar kommer att se ut i framtiden. Det är ju också en sån här väldigt osäker sak.
Det här tycker jag också att det finns en väldigt intressant lärdom utav Berlin. Och det är ju det som min läsning utav situationen är, ju att det finns ju en väldigt tydlig höger-vänster-konflikt även i Berlin som är politisk. Va? Och där det finns noll stöd för det här hyrestaket på högersidan. Vilket gör ju att man är ju bara naturligtvis då ett val bort ifrån, om det skulle bli skiftade majoritet, att plötsligt man lägger om hela bostadspolitiken igen. Va? Och så vinner nästa sida och så lägger man det tillbaka och så vidare. Då kan man ju räkna med att man har ny hyresreglering varje skifte vid makten. Va? Och det är inte heller en riktigt bra lösning. Va? Och det tror jag är en lärdom för Sverige, att det skulle vara mycket bättre om vi kunde hitta blocköverskridande lösningar som faktiskt var stabila över tid. Vi brukar alltid säga det är bra när det gäller skattepolitiken, det är bra när det gäller stabila statsfinanser, då ska inte villkoren ändras så fort majoriteterna förändras och så här. Och jag tror det skulle vara ett väldigt bra, vilket vi föreslår i slutbetänkandet, om staten till att börja med hade en uppfattning om hur bostadssituationen ser ut, vilket staten faktiskt inte har, vilket är lite märkligt om man ska vara helt ärlig. Och 2, att man kunde få en blocköverskridande lösning på hur man ska hantera bostadsproblemen, just som man har när det gäller stabila statsfinanser. Det är liksom, det tror jag är jätteviktigt, därför det här gör ju ytterligare att osäkerheten ökar.
Ja, jag tänkte öppna upp för frågor där faktiskt. Ja, vi kan börja, ja, ni var exakt samtidigt, så vi börjar framifrån.
Ja.
Ja.
Jörgen Malknilsen, Sveriges allmännytta. En fråga till Håkan. Hur troligt är det att det här delstatsregeringens beslut kommer att upphävas av tyska författningsdomstolen?
Ja, jag har hört att det är 50-50 ungefär.
Vad talar för eller emot?
Det är ju, man är ju osäker på vilken kompetens en stadsdelsregering har att fatta sådana här beslut. Och det är lite osäkert enligt konstitutionen om de har den kompetensen att fatta det här typen av beslut. Som jag förstår så är det här någonting som håller på, det är ju uppe till förhandling nu. Så det är bara att avvakta och se. Men det kan vara att det kan bli stoppat. Det är fullt möjligt. Min gissning är att då kommer man försöka göra någonting annat så att det liksom, man bromsar hyresutvecklingen.
Det var, när jag läste lite om det här så har frågan varit större än bara Berlin, utan det handlat mer om kanske Brandenburg sammantaget. Är det korrekt? Är det fler? Jag har förstått att det liksom framförallt handlade runt Berlin, men liksom är det hela liksom,
ja,
landet?
Delstaten.
Ja.
Eller förbundsstaten.
Ja. Ja. Hela. Och då har alla kommuner infört det, eller är det bara att alla har haft möjligheten för det?
Det där är en detaljnivå som alltså det ska ju i såna fall införas på i Berlin-Brandenburgs förbundsstat. Okay. Men det finns ju områden i Brandenburg som är liksom där hyresnivåerna redan är ganska låga, där det här liksom inte kommer att ha den effekten, utan det är ju man är ju framförallt ute efter de centralare delarna.
Ja. Jag undrar vad ni tror att är budskapet här till de svenska fastighetsägarna, fastighetsägarföreningen som jag har föreslagit, sagt fram Tyskland som en modell. Alltså vad är budskapet här? Ryckighet i Tyskland, inte ryckighet i Sverige, hyresförhandlingssystem.
Var försiktiga skulle budskapet vara. Tar man för mycket så tenderar man att få ångra sig lite längre fram. Utan man måste ha respekt för de system som finns och att det på lång sikt är bättre att bygga ett tryggt och bra system än att försöka ta så mycket av kakan som möjligt på kort sikt, skulle jag säga.
Jag tror att det beror ganska mycket på vilken del av Tyskland man tittar på, eftersom varje förbundsland har en sån väldigt stark möjlighet att forma sin egen politik. Den skiljer sig åt, alltså Münchens eller Bayerns bostadspolitik skiljer sig radikalt åt från Berlin-Brandenburgs till exempel. Och de har ju till och med fått ännu mer decentraliserad makt bara helt nyligen. Så att det beror på lite var man tittar någonstans. Sen vet jag att det finns representanter för fastighetsägarna här som kanske kan i sådana fall säga några ord om hur de uppfattar det här läget. Så det är mycket bättre än vad jag skulle kunna göra genom att stå här och killgissa mig fram.
Du gjorde det just.
Ja. Tack.
Är det inte så att politikerna har mycket mer att säga till om i tyska modell i Sverige? Politikerna har ingenting att säga till.
Förlåt, vad nu hängde jag
till? Politikerna i Tyskland har mycket mer att säga till om lokal och regional
och du menar politiker på lokal nivå?
Ja, och regional nivå som heter mittenindexering. Då kan de ju ta bort indexering.
Ja, alltså inom vissa områden har de naturligtvis en jättestor makt. Mycket större makt än vad lokala eller regionala politiker har i Sverige. Ja. Inom vissa områden. Skolpolitik till exempel. Enormt stor makt att göra sina egna modeller för utbildning.
Ja, Martin Åkerson. Jag undrar om det finns en tanke hos Berlinstyret att men vi vet de negativa aspekterna av det vi nu är på väg att göra, men vi har den här planen att lösa. Till exempel att få igång investeringar när den privata kapitalet inte vill. Alltså, finns det någon sorts tanke, eller är det som ni säger egentligen, det här är man sitt rätt, vi får se vad som händer. Och sen så lagar vi efter läget.
Det är en jättebra fråga, för att det finns nämligen antydningar till att man vet att det här är som typ, vi prövar det här, förmodligen kanske det inte kommer att fungera. Men det är väldigt oklart vad man i sådana fall har liksom för alternativ politik. Man blir ju anklagad för ordentligt, alltså nu kommer ju populistkortet kommer upp naturligtvis på en gång. Eftersom det stundar ett val inom inte allt för lång tid, och det här är liksom ett sätt att kanske tanken är då, enligt motståndarna säger man så här, ni säkrar upp inför valet, men sen när valet är över så kanske ni måste fånga upp den här frågan igen, för ni kan inte ha det här under 5 år på detta sätt. Det kommer inte ekonomiskt att hålla. Men då har ni ändå säkrat makten ett tag till. Så det är också ett politiskt spel på det sättet. Men det finns uttalanden som man skulle kunna tolka på, exakt som du anade, att man också planerar för en alternativ modell. Så att det här är liksom skrikande banderoll under ett första majtåg sådär. Och sen så kanske man eventuellt vecklar ner det när man känner att man ändå liksom sitter tryggt i makten i Berlin. Men det får bara tiden utvisa, det kan man inte säga just det.
Ja, någon mer fråga?
Ja. Ja. Förlåt, jag har inte det. Det är intressant att lyssna och fantastiskt bra på dragning av läget. Jag delar väl mycket av det som sagt om liksom problemet med det här. Bostadspolitiken per se är ju stigberoende. Och vi står i en situation och berlinarna står i en situation. Har ni någon så spontan stad eller land som ni kan tycka att ja, men här har man lyckats bryta stigberoende? För att det är väldigt lätt att stå på de här seminarierna och berätta att politiker är cyniska, vi vill bara vinna val, ni borde sätta er ner och komma överens, den här modellen är dålig. Men vad har funkat då? Vilken är den funktionella bostadsmarknaden som bröt stigberoende som vi ska eftersträva och se vad gjorde då?
Ja, det kanske vi sa för en bäng på, men du kan...
Stigberoende heter ju lite stigberoende, därför det just det är ett beroende. Det här jag har ju sett inom många olika områden, inte minst inom arbetsmarknadspolitiken som jag har jobbat mycket med och så vidare. Vad jag kan liksom dra på rak arm här, så är det väl inget land som har lyckats bryta sitt stigberoende, utan det jag skulle säga är erfarenheten när man har tittat på olika länder som vi har gjort inom Bostad 2030 är ju tvärtom, att som du var lite inne på, alla har hittat sin egen väg till en ohållbar lösning. Alltså att det är väldigt stora skillnader. När vi gjorde slutbetänkandet i 2030, då byggde vi just på att det här stigberoendet som Sverige har, som i mångt och mycket är faktiskt positivt stigberoende, är någonting man ska vidareutveckla och bygga vidare på. Så det handlade ju mer om att ta in små komponenter, lite idéer. Danmark har ju vissa finansieringsmodeller för vissa typer av bostäder. Österrike har andra saker och så vidare och så vidare. Så att jag tror inte ens man riktigt ska ha den liksom ambitionen att bryta sitt stigberoende. Jag tror det leder till rätt stora problem. Utan det handlar mer om att utveckla en modell man redan har. Och det är därför jag tycker att, om vi nu diskuterar marknadshyror, så låter ju det som att det är en helhetslösning. Vi inför marknadshyror, då har vi löst ett problem. Så ser det ju inte ut någonstans i hela världen. Utan alla länder som har en del av bostadsmarknaden på marknadshyror, de har ju också social housing, det vill säga man har kapat så att säga en del av bostadsmarknaden, så här får ni inte tjäna mer än så här om ni ska bo här, vilket är per definition segregering, va? Och det är det man också får problem, va? Och det här tycker jag att man måste ju bedöma system för system, och då vill vi ha marknadshyror, social housing, och då tar man Belgien till exempel som just har ett sånt här stigberoende. Och där är ju stigberoendet just på bostadsmarknaden är ju stenhårt, i och med att de har en väldigt hög ägandeandel. Det stigberoendet ändrar man inte så jättelätt, va? Östberlin försökte ju efter kriget. Det visade sig att det var problematiskt även då, va? Så att de har ju ungefär i någonstans 70% av beståndet som är ägt. Och sen har man i runda slängar 30 bestånd som är hyrt. Och då är ungefär drygt hälften är på marknadshyre, drygt hälften är i social housing. Och då säger han, nu har vi löst det här problemet. Nej, därför problemet på alla bostadsmarknader är alltid att det är de som är resurssvagast som har störst problem. Det är inte de resursstarka på någon bostadsmarknad. Och de har exakt, normal- och låginkomsttagare har exakt samma problem i Belgien som de har här. Att köerna till de bostäder som är så att säga fungerande för dem ekonomiskt är upp till 10 år. Så visst, du kan åka till Belgien, få en lägenhet över dagen om man kommer dit som EU-kommissionär. Det är liksom inga problem, va? Det är mycket mer komplicerat om du är en normal och låginkomsttagare att hitta en bostad, va? Men de har ju sitt stigberoende. Och då blir ju alltid diskussionen, vi måste expandera social housing och så vidare. Och så finns det brist på pengar och så, ja, och så kommer man in i det politiska systemet och så blir det knep. Så att, nej, jag var ett väldigt långt svar, men jag tror helt enkelt att vi får nog leva mot stigberoende, och det vi borde ha ambitionen att göra är att förädla den modell vi har helt enkelt.
Håkan, du har ju den podcasten Staden också. Du har ju besökt massa städer och har berättat om massa städer. Har du någon favoritstad eller bostadspolitik?
Det finns ju flera som jag tycker har liksom lyckats bättre än andra, om man säger så. Wien tas ju ofta upp som en modell, och Wien har en tradition av att, tycker jag, ändå kunna erbjuda många människor boenden, och man behöver inte vänta allt för länge. Nu höll den, även Wien, står under en enorm press. Det finns en mängd baksidor av Wien som man ibland, när man liksom lite blåkt tittar på staden, inte riktigt upptäcker. Bland annat är ju besittningsrätten för lägenheter i det privata beståndet, det är ju nästan ingenting. Alltså det är väldigt lätt att förlora sin lägenhet i den staden. Och det tecknas numera inga hyreskontrakt sådär, tills vidare, utan ett år ungefär åt gången. Så det är den här biten av Genossenschaftswohnungen, den formen av allmännytta som finns där, som är lite tryggare. Men den har också sina förutsättningar. Du måste ha bott 5 år. Du måste vara österrikisk medborgare. Alltså det finns en del hinder som man kanske inte pratar om, som också ligger liksom utanför den egentliga bostadsmarknadens liksom normala ramar. Så där. Men jag tycker ofta att de städer som har haft starka kooperativa rörelser har bra, eller bättre och lite tryggare bostadsmarknad. Vi var både i Zürich och i Hamburg, och båda de två tycker jag har... både en trygghet och en dynamik i sitt sätt att tänka kring bostadssituationen. Det ställer en del högre krav på att man, liksom, att man är aktiv som boende också. Men i Zürich var det märkbart liksom att även den formen av långa... Zürich är så intressant, alltså det är en otroligt rik stad, och samtidigt är det en jättevänster. Så att den här kombinationen är verkligen fascinerande. Men där har ju liksom den mängden av kooperativa hyresrätter som finns har ju också påverkat arkitekturen. Det vill säga att det byggs kooperativa hus som det ger också i arkitekturen möjligheter att skapa andra rum än man gör till exempel i Stockholm eller Berlin, där man ofta bygger lägenheter och med trapphus. Men där finns det ju stora fastigheter som har liksom bibliotek, och en bastu, du har liksom gemensamma terrasser och sådär, för att det finns liksom det är ett större rum man arbetar med för att folk bor tillsammans på ett annat sätt. Och det där har påverkat bostadspolitiken kraftigt, skulle jag säga, på ett positivt sätt. Så Zürich, om man nu har råd att vara så vänster, så är det ju... Först ska man skaffa sig en ordentlig förmögenhet, sen ska man bli vänster. Det tycker jag verkar vara liksom modellen. Nu när vi var i Hamburg tillsammans med Friedrich Ebert-stiftung, så... Vi träffade ju en man som var representant för Reykjavik i Island. Jag tyckte hans historia, vi pratade om det nyligen. Jag tycker hans historia var väldigt intressant, just med tanke på bryta stigberoende, den frågan du ställde om liksom hitta en annan väg. För han sa så här, ja, men i Island, framförallt Reykjavik, efter 2008, när allting bara, där det var revolution, man slängde ut hela etablissemanget, allting bara brakade ihop liksom. Så samlade man sig till en plan, som politikerna samlade sig till en plan för Reykjavik. Hur ska vi fördela mark? Hur ska vi fördela bostäder? Vilka ska vara kooperativa? Vilka ska vara social housing? Vilka ska tillhöra marknaden? Vi gör liksom en plan. Den är både en geografisk plan och en plan för finansiering och en policyplan. Och han sa att det här var möjligt för att det fanns inget intresse för Reykjavik i cirka 5 år. Så vi hade tid. Det gav oss tid. Vi var fattiga. Vi var ointressanta. Men det gav oss tid att planera någonting som sen när kapitalet och intressena började återkomma, så visste vi hur vi skulle liksom fördela det. För man hade liksom lärt sig någonstans att liksom, vad är händerna på det här? Den här flytande krafterna, liksom, de här spekulativa krafterna kan förstöra både våra städer och vårt land. Så det här, någonstans så var det liksom ur askan kom någon form av idé om att om vi alltid har liksom steg, om vi har planerat steget före, vi vet vad vi vill göra med de pengarna när de väl kommer, så kan vi också fördela dem på ett vettigt sätt. Det var väldigt fascinerande. Liksom, för nu är det ju så att nu bommar ju Island. Och man har inte den formen av bostadsproblem eller den formen av planeringsproblem som man hade före 2008. Så det här har alltså funkat.
Ja, jag tror tyvärr vi måste dra oss ner där. De frågor som var kvar kanske. Vi kunde stanna kvar ett litet tag.
Ja, lite.
Vi låter Sandros remix av Håkans citat där, att alla städer verkar ha gått olika vägar till en ohållbar lösning. Det var slutordet. Och glöm inte att komma nästa vecka, för då har vi ett jättespännande seminarium om bostadssegregation på samma ställe.